Så ni får gärna stå kvar och Ella ska läsa från Matteus evangeliet. Då har ni med er en bibel så det är dags att slå upp den nu. Ni ser det på sidan 695. Matteus 21 och sen vers 1-9.
När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem kom de till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto och som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta med dem och led dem hit. Om någon säger till er ska ni svara: Herren behöver den och han ska ge dem tillbaka. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande till en åsna och ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde det som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och satte han upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kristar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsigna han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!
Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Ja, jag får stämma in. Så härligt att få samlas den här söndagen. Det är härligt varje söndag, men det är något alldeles speciellt denna dag. Vad fint att se oss, kända och okända ansikten för varandra. Tack Marcus för både kända sånger och rockiga okända sånger i detta. Och till dig som kanske inte då går på gudstjänst annars än just vid första advent, så vill jag bara säga det att vi läser andra texter också än om åsnor. Men två gånger per år gör vi det. Då läser vi denna laddade text som är så fylld av förväntan. Och det här beror på en tradition som fanns i Jerusalem. En tradition av att när de hade högtid, de firade ju inte jul på den här tiden i Jerusalem, förståeligt. Men man firade påsk och man firade pingst och annat. Och det var då till minne av uttåget i Jerusalem, uttåget ur Egypten. Då var traditionen att man gick ut och mötte gästerna, pilgrimerna som man kallade dem. Människorna som kom från när och fjärran för att de ville fira högtiden i templet. Och så gick man ut och sjöng för dem. Och man sjöng samma sång vid varje högtid. Så är det ju med traditioner. Och de sjöng från psalm 118. Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Eller typ, välkommen hit att fira Herrens högtid. Det var generöst, gästfritt att göra så. Men att den här texten vid den här tillfället finns med i bibelordet och har läst genom historien beror ju på att det är en alldeles speciell pilgrim som nu är intågande. Man lämnar bullbak, köksrenoveringar och tv-skärmar för att just välkomna en alldeles speciell gäst till staden. Ryktet hade gått att den där snickarsonen ifrån landsbygden uppe i norr kanske kunde utgöra löftet som Gud hade gett. Och som vi ju läste om i Sakarja-boken. Och som finns på så många ställen i Gamla testamentet. Löftet om att en dag, när ni befinner er mitt i era utmaningar, i era svårigheter, så ska det komma någon ifrån Davids släkt som ska hjälpa er och befria er. Och allt de hade hört om den här mannen tydde på att nu var det dags. De var den generation som skulle få välkomna honom. Man kan förstå att laddningen var stor. Äntligen skulle det ske. De som levde under romarnas förtryck, nu skulle det hända. Varje tid, varje land, varje stad, varje gemenskap har sina glädjeämnen att glädjas över, med sina utmaningar att leva med. Och jag skulle gissa på att de flesta av oss känner att ja, det här året och de sista åren är lite grann det som Marcus var inne på. Det är uppenbart att vi lever med stora utmaningar i vår tid. Av olika slag. Och när vi gör det så funkar ju vi så att vi skannar av omgivningen, vår tillvaro, i jakten på tecken som visar att det finns någon ljusglimt där. Och någon ljusglimt där. Någonting som väcker tron på en bättre morgondag. För folket där var ju tecknet mannen på åsnan. Vad är det för tecken som du och jag letar efter? När vi möts i klassrummet, lunchrummet, middagsbordet. När vi öppnar dagstidningen eller veckotidningen. När vi scrollar TikTok eller Facebook eller vad det nu kan vara. Vad letar vi efter för tecken av ljusglimtar? Att vi har klarat tentan? Eller att en diktator äntligen har fallit i världen? Eller att ett krig äntligen har nått vapenvila? Eller att klimatförhandlingarna äntligen har nått ett genombrott? Eller att konjunkturen äntligen är på väg uppåt och räntorna på väg neråt? Eller kanske ett medicinskt genombrott för en obotlig sjukdom. Visst letar vi efter sådana tecken. Och det är angeläget och viktigt att se att mitt i allt så finns de där. Några dagar senare så grusades deras förhoppningar. När de ser mannen, de hade sjungit Davids son. För de la ju till de orden när de sjöng. Hosianna, Davids son, välsignad han som kommer i Herrens namn. Nu ser de denna Davids son döende, ömkligt, hängande på ett flisfyllt trästock. Och jag fattar att allt punkterades i deras liv. Förväntan är som bortblåst. Förvirringen och mörkret är påtaglig. Och så går det några dagar igen. Och så hör någon säga att jag känner någon som kände någon som bor granne med någon som var kusin till någon som påstår sig att de hade sett honom levande. Och så kommer förvirringen igen. Vad är det som händer? Och så sker det ungefär det som skedde i februari 2020. Vad hände då? Vad hände i februari 2020? Ja, då exploderade. Någon hade hört talas om det finns något som heter corona. Och några veckor senare så talade hela världen om det. Det kanske var januari också, kanske till och med december 2019. Det där exploderade över världen. Ryktet om man lever. Och det ledde ju till, naturligtvis, ännu mer förvirring. Är det sant? Är det inte sant? Vad ska vi tro om morgondagen nu? Hur ser framtiden ut? Är vi på väg mot en mörkare eller ljusare morgondag? Den frågan har ju vi levt med genom hela historien. Och 20 år senare efter det här välkomnandet så skriver en författare ett brev till några människor i Rom. Ungefär någonstans i mitten på 50-talet. Han skriver det brevet för att hjälpa dem i just de frågorna. Hur ska vi se på den här dagen? Hur kommer morgondagen bli? Kommer den bli bättre eller sämre? Hur ska vi förstå tiden? Och då skriver han så här i Romarbrevet kapitel 13 som är vår sista text för dagen. I vers 12. Det är dags för er att vakna. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Det är dags att gå upp därför att det är morgon. Och författaren med det säger att intåget i Jerusalem av Davids son, hans död och uppståndelse hade fört historien till en alldeles speciell stund. Gryningstimman. Gryningen är det historien befinner sig i. Ni vet den där stunden på dygnet. Vi ser om jag får ordning på den här. Den där stunden på dygnet där nattens mörker fortfarande är påtagligt. Och samtidigt finns det några ljusstrålar som pekar. Vi väntar lite till. Några ljusstrålar som pekar på snart kommer natten släppa taget och dagen är antågande. Det är beskrivningen av tiden. Så kyrkan hävdat genom hela historien. Det är gryning som vi lever i. Och man kan ju förstå om det finns de som säger att hallå, ni kan ju inte säga att det är morgon i 2000 år. Någon gång måste det ändå bli dag. Och så har man tolkat, nu är det dag. Nu är det nästan fred på jorden. Nu har tekniken löst våra utmaningar. Nu är ekonomin på topp. Och det är dag. Men då säger Bibeln så nej. Det är ännu inte dag. Tro inte att det Gud har skapat oss för ännu fullt ut har slått igenom. Och sen kommer vi in i perioder där man bara tycker att det är grått och mörkt. och det känns som natt. Och då säger bibelordet, nej, det är inte natt. Ser du gryningsljuset? Det är morgon. Det är gryningstid. Nu får du visa bilden. Gryningen är ju en vacker tid på dygnet. Eller hur? Det här är gryningen över Göteborg, över Göta älv. Och om man har riktigt, riktigt bra syn så ser man kranarna någonstans. Små, små kranar. Det är en oerhört vacker stund på dygnet. Men för mig, jag tillhör dem som är morgontrötta. Är det någon fler här som är morgontrött? Ja, vi är tre. Ja, vi kan fika ihop ett bord där nere sen så vi bara kan stötta varandra lite grann. För det är något speciellt att vara morgontrött. Ni vet, inte minst nu i november, när man liksom vaknar. Och jag måste ha den för att vakna. Alltså kroppen känner inte av att det är gryning eller morgon, utan den här behöver hjälpa mig att vakna. Och jag erkänner att ibland är inte den här, det är naturligtvis telefonen. Men har jag haft telefonen länge vid sovrummet så tröttnar man snart på att avsluta dagen med att scrolla och börja dagen med att scrolla. Har ni varit med om det? Och man bara får bestämma sig för, nu får den ligga i köket. Och så får man bara hänvisa till en sån här antik sak. Den säger till mig, nu är det morgon. Och jag vaknar sakta lite grann, öppnar upp ögonen och det är mörkt. Och jag tänker, nej det är natt. Och så känner jag in kroppen och den är blytung. Och den bara ropar, fortsätt sov. Ni andra två, ni känner igen er? Ja, vi pratar om det sen. Ändå säger den här. Den hjälper mig att förstå, det är gryning, det är morgon. Även om det inte känns så, även om det inte ser ut att vara så, så säger den här att det är dags att gå upp och förbereda sig. För dagen är på G. Och när jag väl kommer upp och kanske hasar mig till fönstret och vinklar persiennen, så ser jag där lite grann ovanför höghuset mittemot en liten ljusstrimma. Och den säger något. Den lovar någonting. Att den här har rätt. Snart är det dag. Det kanske dröjer en, två eller tre timmar till, vad vet jag. Men snart är dagen här. Jag vet inte hur det är i ditt liv. Hur du upplever tillvaron. Jag förstår som om att det kan kännas som att det är natt eller skymning. Att det är allt man hör och matas med kan inte tolkas på annat sätt än att morgondagen är osäker och det känns som om hela natten ligger framför. Men då vill det här. Den här boken fungerar som den här fungerar för mig på morgonen. Att även om jag ser någonting, känner någonting, så finns det någonting som vill säga, det är dags att vakna. Det är inte natt. Det finns en dag som är på G. Kan du öppna dina inre persienner och bara se solstrålarna? Om de kommer till dig i form av en kram av en kompis. Eller i form av att du ser en arbetskamrat som bara uthålligt arbetar för en lite mer rättvis värld. Eller att du i en gudstjänst anar att det är någonting som rör sig där inne. Tänk om det är Gud. Sen är det så med gryningen. Jag behöver inte vänta på att det ska bli dag. Han är redan här. du och jag får redan här och nu välkomna honom som Jerusalems invånare gjorde. Vi kan få sjunga ut naturligtvis vårt Hosianna, Davids son. Vi kan viska, kom. Vi kan sträcka ut våra händer och ta emot. Vi kan söka oss någonstans där borta. Där ingen annan behöver se vad som händer. Och bara säga, be för mig att han får finnas i mitt liv. Och vi kan få se Davids son komma in och leva och göra våra liv lite ljusare. Därför att det är gryning. Amen.